Gott att se er. Vi ska börja med att läsa dagens predikotext. Och den kommer ifrån första Mosebok, kapitel 11, vers 10, till och med kapitel 12, vers 4. Och i våra lånebiblar finner vi den texten på sidan 16. Har ni ingen bibel med er och vill följa med, så finns det två stycken lånebiblar kvar där bak som ni kan ta. Så första Mosebok 11, vers 10. Detta är Sems fortsatta historia. När Sem var 100 år blev han far till Arpaxad, 2 år efter floden. Sedan Sem hade fått Arpaxad levde han 500 år och fick söner och döttrar. När Arpaxad var 35 år blev han far till Kela. Sedan Arpaxad hade fått Kela levde han 403 år och fick söner och döttrar. När Kela var 30 år blev han far till Eber. Sedan Kela hade fått Eber levde han 403 år och fick söner och döttrar. När Eber var 34 år blev han far till Peleg. Sedan Eber hade fått Peleg levde han 430 år och fick söner och döttrar. När Peleg var 30 år blev han far till Regu. Sedan Peleg hade fått Regu levde han 209 år och fick söner och döttrar. När Regu var 32 år blev han far till Serug. Sedan Regu hade fått Serug levde han 207 år och fick söner och döttrar. När Serug var 30 år blev han far till Nahor. Sedan Serug hade fått Nahor levde han 200 år och fick söner och döttrar. När Nahor var 29 år blev han far till Tera. Sedan Nahor hade fått Tera levde han 119 år och fick söner och döttrar. När Tera var 70 år blev han far till Abram, Nahor och Haran. Detta är Teras fortsatta historia. Tera blir far till Abram, Nahor och Haran. Och Haran blir far till Lot. Haran dog hos sin far Tera i sitt fädernesland, det kaldeiska Ur. Abram och Nahor tog sig hustru. Abrams hustru hette Sarai och Nahors hustru hette Milka. Hon var dotter till Haran som var far till Milka och Giska. Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn. Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Teras ålder blev 205 år och Tera dog i Haran. Herren sa till Abram: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abram gav sig iväg som Herren hade sagt till honom och Lot gick med honom. Abram var 75 år när han lämnade Haran. Jag har två frågor. Vi ska ställa i början här. Hur ser det ut att vandra på Guds vägar? Att ta steg i tro. Och vad räknas egentligen som ett stort steg i tro? Jag hoppas att efter den här predikan så kommer vi komma till ett svar på de frågorna. Och vi har kommit till den sista predikan genom någonting som normalt kallas de förhistoriska texterna i första Mosebok. Normalt så räknar man med allt fram till och med kapitel 11 som förhistoriskt. Men som ni har märkt så har jag valt att avsluta den här serien i kapitel 12, vers 4. Och det finns två anledningar till det. Den ena anledningen är att jag vill visa att det inte egentligen finns någon klar brytlinje här mellan de förhistoriska texterna och de historiska texterna. Ur ett rent textperspektiv så är det liksom bara så att texten fortsätter här. Det finns inget glapp i historiebeskrivningen. Man kan ibland höra folk som talar om de första 11 kapitlerna som om det vore någon sorts mytologisk text. Och att i kapitel 12 och framåt så är det historisk text. Så jag vill börja med att påpeka det som jag ser som uppenbart. Att den här texten, den fortsätter i kapitel 12. Precis som den har gjort fram tills nu. Och om vi tror att Abraham fanns, så har vi en odelad familjelinje med åldrar och historiska händelser hela vägen tillbaka till Adam. Så om vi säger att vi tror på Abraham men inte Adam, så måste vi försöka hitta en punkt i den här obrutna familjeträden var i en verklig människa har en mytologisk far. Jag har mycket svårt att se det, och jag hävdar att om vi ska tro på Abraham och de som kommer efter honom som historiska utifrån den här texten, så behöver vi också tro på Adam och de som kommer efter honom som historiska utifrån samma text. Så man kan, det jag säger är att man kan inte argumentera utifrån texten att en del är skriven som myt och en del är skriven som historia, utan allting är skrivet på samma sätt. Den andra anledningen till att jag valt att avsluta i kapitel 4, i vers 4 kapitel 12, är för att visa att det finns en klar brytlinje mellan de förhistoriska texterna och de historiska texterna. För det sker en förändring här, och det är en viktig förändring. Från att ha lagt grunden för den verklighet som alla människor på jorden känner igen, och från att ha handlat om alla världens människor, så sker nu en förflyttning av fokuset. De berättelserna vi har läst i de första 11 kapitlerna, det är berättelser som vi har liknande berättelser ur alla folkslag på jorden. Vi har hundratals berättelser om skapelsen i alla folkslag. Vi har hundratals berättelser om syndafloden i alla folkslag. Och vi har väldigt många berättelser om Babels torn i olika kulturer. Och det här med Babels torn är lite roligt, för om man tittar på de olika folkens berättelser så verkar de alla säga samma sak, nämligen att det har skett en språkförbistring någon gång under historien, men att deras eget språk var det originella språket. Så walesarna säger att walesiska var det originella språket. Hebreerna säger att hebreiska var det originella språket. Kineser säger att kinesiska var det originella språket. Det är lite roligt. Så alla säger att vi var original och alla andra ändrade sig någon gång. Det är lite kul. Men i alla fall, här görs en förflyttning från fokuset från alla jordens folk och alla dess stammar och länder och språk till en familj. Och Guds handlande med den här familjen. Och det här fokuset håller i sig sen i hela gamla testamentet. När vi läser om kungar så läser vi inte alltid om de mäktigaste kungarna i världen, utan om de kungar som har med Israels folk att göra. När vi läser om nationerna så gör vi det enbart utifrån hur de agerar och interagerar med Israel och Guds folk. Från att ha börjat med Abraham och hans ofruktsamma fru Sara, så får vi följa med deras efterkommande som kommer att bli Israels folk. Och sen följer vi med i deras historia med deras domare, deras kungar, deras profeter. Och vi lär oss deras lagar, deras högtider, deras offerritualer. Vi får se deras tabernakel och deras tempel. Och genom hela gamla testamentet så följer vi den här specifika folkgruppen i deras uppgång och deras nedgång, och uppgång och nedgång, i Guds fruktan och Guds frånvändighet, i rikedom och fattighet, i frihet och i fångenskap. Så från och med nu i Bibelns berättelse så är folken och nationerna egentligen bara en parentes. De är i stort sett oviktiga genom historien. Och så sågs de också bland Guds folk. Vi hörde ju att Johnny predikade genom Efesierbrevet, och han gör ju det nu. Och han pratade om hur judarna såg på de andra nationerna. De kallas också hedningarna i Bibeln. De behandlades av Guds folk som hundar. Man ville inte ens ha en hedningsskugga fallande på en. Så när en hedning kom och gick mot den, så gick man över på andra sidan vägen för att slippa ha hedningens skugga falla på en. Och judarna hade, de rättrådna judarna hade som regel att man fick inte gå in i en hedningshus ens. Så det fanns en massa sådana regler. Men i alla fall, så anledningen till att jag slutar i vers 4 kapitel 12 är för att visa att det inte sker någon förändring i historicitet och att det sker en stor förändring i fokus här. Förra gången så tittade vi på berättelser från Noas söners fortsatta historia. Och den berättelsen börjar efter floden och avslutas i berättelsen om folkens utbredning och språkförbistringen som kom i och med det här byggandet av Babels torn och hela staden. Det var ett enat folk som sa i direkt olydnad mot Gud. De sa så här: låt oss göra ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Och på grund av det här så förbistrade Gud deras språk och spred folken över jorden ändå. Så nu är de inte längre ett enat folk utan många folk med olika språk och stammar över hela jorden. Och i dagens text så går vi tillbaks till generationen precis efter floden. Men nu får vi följa dem i rakt nedstigande led från Sem till Abram, som senare byter namn till Abraham. Så vi går tillbaks igen. Från att börja med alla Noas söner och nationernas utspridning i världen, så fokuserar vi nu på en linje. Och jag kommer att fokusera min text idag specifikt på Abraham och texten där. Men innan vi kommer dit så är det några saker jag vill säga om Sems fortsatta historia. Alltså verserna 10-26 i kapitel 11. Vi ser några intressanta saker här i det här familjeträdet som det är. Specifikt så ser vi en rejäl avtrappning i de här personernas åldrar. Och det är någonting i andra berättelser vi ser från samma tid i området runt här. Så ser vi samma avtrappning av åldrarna i andra nationers berättelser. Men vi kan se att Sem levde 500 år efter floden. Och att hans söner och son liksom efterkommande levde i typ 450 år. Men sen ser vi i och med Babel och utspridningen, så det vi kan läsa skedde under Pelegs tid, i kapitel 10 läser vi det, så droppar åldrarna av till hälften. Så Pelegs far, som heter Eber, som för övrigt är varifrån hebreer har fått sitt namn. Så Eber är hebreernas stamfader. Eber blev 464 år gammal. Men Peleg, hans son, han blev bara 239 år gammal. Så om vi tittar på hela tiden från skapelsen till Abraham nu, så ser vi halveringar av åldrarna. I och med syndafloden så går vi från 900 år till 450 år ungefär. Och sen ser vi en halvering igen i och med Babel, från 450 år till lite drygt 200 år. Och senare så ser vi att åldrarna har sjunkit sakta men säkert. Tera blev 205, Abraham blev 175 och så vidare. Det sjunker genom hela Gamla testamentet till där vi är idag, vilket är ungefär hälften igen. Men de här hoppen i åldrarna ger lite intressanta observationer som vi kanske inte tänker på. Noa till exempel, han levde ungefär fram till Babel. Och Sem, som var 9 generationer innan Abraham, han levde samtidigt som Abraham. De levde tillsammans ungefär 150 år. Och Sem levde längre än Tera. Alltså Abrahams pappa dog innan Sem dog. Och det är ganska häftigt. Speciellt när man kommer till hur de här berättelserna fördes vidare. Tänk dig själv, 9 generationer levde samtidigt och berättade samma historia. Det är inte så konstigt att historien har levt vidare i andra folks kanon heller. Men i övrigt så har jag inte så mycket att säga om Sems fortsatta historia. Men mer än att det avslutas med att Tera får 3 söner. Och i vers 27 så börjar sen en ny historia. Den heter Teras fortsatta historia. Och där lägger vi grunden till berättelsen för Abraham. Och härifrån så tänker jag lägga upp predikan i 3 punkter. Den första punkten så vill jag att vi tittar på grundplåten för det här dramat. Och jag har kallat den syndiga människor i en fallen värld. Den andra punkten så vill jag att vi tittar på vad det är Gud gör för någonting. Jag har kallat punkten utvalda av Gud för hans syften. Och i den sista punkten så tittar vi på Abrahams steg i tro. Och jag kallar punkten för små steg i Guds stora plan. Så punkt 1, syndiga människor i en fallen värld. Så vi avslutade förra predikan i en text som liksom andas förtvivlan. Hela världen fylls med människor som precis innan de spreds ville göra ett namn för sig själva. De hade precis enats runt att skapa liksom en ny religion, att göra uppror mot Gud. Och därför spred Gud dem över världen med olika språk till att bli olika nationer och stammar. Men då kan man ju tänka sig att de tog ju med sig det här upproret mot Gud ut i alla deras egna religioner. Och man säger faktiskt att all falsk religion, som all människogjord religion har sitt ursprung i Babel. Och när alla spreds så spreds de här tankarna om vad religion borde vara. Så hela jorden fylls med människor som inte kan tala med varandra, men som alla har vänt sig bort från Gud. Ingen söker Gud. Det känns som att läget var lite som David senare skrev i Psalm 14. När han skriver så här: Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det är någon som förstår. Någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Så läget här är uruselt. Men så får vi stifta bekantskap med en man som heter Tera, som är bosatt i det kaldeiska Ur med sina 3 söner. Och kaldeiska Ur, det är en stad som låg ungefär 30 mil sydöst om Bagdad idag i Irak, på floden Eufrats strand. Och när jag, Johnny och David i höstas var i London, så fick vi möjlighet att gå en guidad tur på British Museum där. Ni vet kanske att britterna, när de hade ett imperium, så åkte de runt i sitt imperium och stal en massa saker och tog dem till London, som var huvudstaden för imperiet, och ställde dem i ett museum i London. Och de sakerna finns fortfarande kvar där, vilket är jätteintressant för oss. Vår guide var en man från Christian Heritage London som hette Ben Virgo. Om ni åker till London någon gång så tycker jag att det borde ni göra. Ta kontakt med Ben och gå på guidad tur på British Museum. Men Ben visade oss olika artefakter som har koppling till Bibeln, som finns att se där. Det var målningar av lejon från Nebukadnessars tempel från Daniels tid. Det fanns en bild på en obelisk av en av Israels kungar, Jehu, som knäböjer inför den assyriska kungen. Det fanns statyer som var tagna från arkeopagen där Paulus predikade för atenarna, bland mycket annat. Det är väldigt intressant. Men en av de häftigaste sakerna han visade oss var olika artefakter från just kaldeiska Ur. Det här stället var ingen fattig del av världen, kan man säga. Folket som bodde där var uppenbarligen väldigt rika och väldigt duktiga på att göra vackra saker. Det fanns smycken i guld som inte bara var så här stenåldersgrejer som vi ser, utan väldigt detaljerade. Och där fanns det en så vardaglig sak som ett stolsben, med den skillnaden att det här stolsbenet, det var skulpterat som en bagge som hade fastnat med sina horn i en buske. Och det här stolsbenet var skulpterat i guld med en ädelsten som heter lapis. Det var ett riktigt häftigt stolsben. Men det vi såg var att Ur uppenbarligen var en plats där tid och rikedomar fanns i överflöd. Och där bodde Tera med sina tre pojkar. Abraham, Nahor och Haran. Och Haran får en son som heter Lot och två döttrar som heter Milka och Giska. När vi läser den här texten så skulle vi kunna tolka det som att det finns två olika Haran här. En som är Lots far och en som är Milka och Giskas far. Men om man tittar på kommentarer och så verkar det som att nästan alla säger att det är samma person. Men Haran dör i alla fall i Ur. Och Nahor gifter sig då med sin brorsdotter Milka. Och Abraham gifter sig med Sarai, som senare får namnet Sara. Och senare får vi också reda på att hon är Abrahams halvsyster också. Sarai är Teras dotter, men med en annan mamma. Och så får vi reda på att hon är ofruktsam. Någonting som har bäring på den fortsatta historien också. Så vi får veta att Tera tar med sig Abraham, Sarai och Lot ut ur Ur. Ut med floden Eufrat, nordväst till ett ställe som heter Haran, som låg i nutida Turkiet. Och Haran, det var en viktig knutpunkt för handel på den tiden. Teras andra ännu levande son, Nahor, han måste ha stannat kvar där. För Nahor och hans frus Milkas barnbarn får vi möta senare i första Mosebok. De heter Laban och Rebecka. Rebecka, hon gifte sig med Abraham och Sarais son Isak. Och Laban, han är ju far till två av Jakobs systrar, Rakel och Lea. Så hela det här släktträdet är väldigt invecklat och kommer tillbaks till sig själv hela tiden. Men det är väldigt intressant. Jag pratade i förra gången om att anledningen till att olika folkslag har specifika utseenden har att göra med inavel. Och i den här familjen så ser vi redan bevis på att det skedde mycket sånt. Runt 400 år senare så förbjöd Gud såna här nära relationer med sina släktingar när Mose tog emot lagen på Sinaiberg. Men just här så finns uppenbarligen inte de tankarna alls. När vi gick igenom syndafloden så såg vi att Gud utvalde Noa. Och det gjorde han för att Noa var en rättfärdig person i sin generation. Och frågan jag ställde mig när jag läste den här texten, det är: varför utvaldes Abraham här? Vad var det här, de här människorna för folk? Var de på något sätt skilda från resten av världen när det kommer till upproret mot Gud? Och svaret jag har kommit fram till är att nej, det verkar inte så. När man tittar i Bibeln så kan man inte se så mycket gott om Abraham egentligen innan Gud väljer ut honom. Men det finns en vers i Josua kapitel 24 vers 2. Där säger Josua i tal till israeliterna: så säger Herren Israels Gud, på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider, och även Tera, Abrahams och Nahors far, där tjänade de andra gudar. Så de var avgudadyrkare. Och om man tittar på den judiska traditionen så säger man att Tera, han var en tjänare under Nimrod, och han tillbar en gud som hette Nanna. Nanna var månguden i Ur. Men i alla fall, det jag vill påpeka här är att den här familjen som vi nu får kontakt med inte är bättre än någon annan familj under den här tiden. Utan hela världen var bortvänd från Gud, inklusive våra huvudpersoner. Ingen söker Gud, alla har avfallit. De är syndiga människor i en fallen värld. Det var punkt 1. Nu går vi in i punkt 2 som jag kallat utvalda av Gud för hans syften. Så i kapitel 12, vers 1 ser vi att något händer. Gud bryter in i den här berättelsen. Herren kommer till Abraham, en avgudadyrkare som vi har sett. Och han säger, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkter bli välsignade. Och i den här texten så ser vi lite grann av Guds karaktär komma fram. Gud handlar på ett sätt som visar vem han är, hur han är och vad han normalt gör. För Abraham, han utväljs. Inte så vet vi vet för att han förtjänar att utväljas, utan för att Gud väljer honom av nåd. Gud väljer Abraham för att Gud vill välja Abraham. Abraham får något gott utan att förtjäna det. Och det är definitionen av nåd. Och vi ser också att Gud, han väljer ut Abraham för sina egna syftens skull. Och syftena vi ser i den här texten tänker jag är fyrfaldigt, fyra stycken. Och det blir fyra underpunkter som jag tänker mig ett mönster i hur Gud agerar när det gäller oss också. Så vi tittar på vad Gud gör för Abraham. Men samtidigt så kan vi ta det till oss. Det första är att Gud avskiljer Abraham från världen till sig själv. Gud bygger sitt folk genom Abraham. Gud välsignar och gör Abrahams namn stort. Och Gud har en plan för folken genom Abraham. Så det första syftet. Gud utväljer och avskiljer Abraham till sig själv. Inte på grund av hans goda egenskaper utan enbart av nåd. Och sen är det att han ska lämna sitt land, sin släkt och sin fars hus. Alltså Abraham, han avskiljs, han ställs på sidan från världen för Guds syften. Och det är själva definitionen av att göras helig. Ordet helig betyder att avskiljas för ett specifikt ändamål. Så när Gud utväljer någon så säger han inte att den här personen jag utväljer kan leva likadant som han gjorde förut. Utan han säger, jag avskiljer denna människan, jag gör den här människan helig. Och det gäller fortfarande, när Gud utväljer dig och mig så gör han det för att vi ska tillhöra honom. Och i andra Korinthierbrevet kapitel 6, verserna 12-16 så står det så här. Det står, gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad har Guds tempel för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt att jag ska bo i dem och vandra bland dem och vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Så Guds folk är avskilt från världen. Vi lever i världen men inte av världen. Det andra syftet. Gud bygger sitt folk genom Abraham. Gud väljer att göra Abraham och Sara, ett par som inte kan få barn, till ett stort folk. Inte för att de har tron stark nog för att de ska få barn, utan för att Gud väljer att göra det. utav nåd. Gud agerade i en värld där alla folk gick sin egen väg. Och i den världen så skapade han sig själv ett eget folk som skulle vara hans egendomsfolk genom ett par avgudadyrkare som inte kunde få barn. Det här låter som dårskap, eller hur? Men samtidigt känns det lite som att han gör det för att det inte skulle finnas någon möjlighet att tolka det som något annat än Guds verk. Gud skapade ett eget folk genom ett ofruktsamt och gudsfrånvänt par. Och jag tror att vi kan lära oss om Gud, hur han agerar idag också. För Gud använder sig inte av världens ledare eller de kända som med vältalighet eller makt eller övertygande argument bygger Guds församling. Utan Gud använder sig av folk som dig och mig, som han har utvalt. Vanligt folk. Som fram till den dagen han öppnade våra ögon och utvalde oss var lika förtappade som alla andra hedningar. Och han gör det genom att de här människorna predikar korset. Och inget annat än korset. Och korset, det är en dårskap. Eller hur? Kristus bygger sin församling genom sin egen död. Korset är en dårskap som för dem som går förlorade. Men för oss som tillhör honom, som tror på honom, är det Guds kraft. Det tredje syftet. Gud utväljer Abraham bland alla folk för att välsigna honom och göra hans namn stort. Inte för att Abraham har en bra plan för det, utan för att Gud väljer att göra det helt av nåd. Gud skulle göra Abrahams namn stort och välsigna världen genom honom. Ser ni kopplingen här mellan berättelsen om Babels torn och den här berättelsen? Människorna sa att vi går ihop, vi skapar enhet utan Gud och vi bygger en stad så att vi kan göra vårt namn stort. Det är vi som ska göra vårt eget namn stort. Men vi vet hur det gick inte så bra. Men nu väljer Gud en familj, en man ur världen för att göra hans namn stort. Det är liksom hela motsatsen. Människorna hade en egen plan med eget mål och de lyckades bygga enhet och ekumenik bakom det målet. Men här ser vi att Gud, han utvalde en man och tog honom ur den stora gemenskapen för att bygga ett folk som skulle vara hans eget. Och gjorde vad Gud sa. Och det här med att Abrahams folk ska välsigna världen. Vi kan ju se det även idag. Att judarna har fått en underlig plats i världen. Av någon konstig anledning så har de ett medel-IQ på 115. Det kommer väldigt mycket nytt. De är nästan färdiga med ett vaccin för coronaviruset till exempel. Jag hoppas att de vill signa oss med det också. Men jag tror att det finns en lärdom här också när det kommer till att göra sitt namn stort. Om vi som församling vill välsignas och bli ett stort folk för Herren och ett stort namn, så kan det inte ske genom att en massa folk samlas bakom ett ekumeniskt mål om frid och frihet eller ett specifikt sätt att bygga församling. Det är inte metod och det är inte vi som bygger vår församling. Vi som församling kan bara bli ett stort folk och välsignas och få ett stort namn om vi är en grupp människor som är utvalda av Gud, frälsta av Gud och placerade i hans församling för att göra hans vilja. För det är han som bygger sin församling. Vi bygger inte församlingen, det är han som bygger sin församling. Och det är så Gud alltid har byggt sitt folk. Och det är så han kommer bygga sitt folk här i Göteborg också. Det fjärde syftet med att utvälja Abraham. Gud utväljer Abraham att vara en del i en plan att välsigna jordens alla släkten. Inte för att Abraham är extra bra, utan för att Gud väljer det helt utan nåd. Så Gud säger att jordens alla släkten ska välsignas genom Abraham. Och vad innebär det? Vad är det för välsignelse? Jag sa ju förut att hela gamla testamentet handlar om Abrahams efterkommande. Och ju längre man kommer i gamla testamentet så växer det fram en bild om ett problem. Och det är synd. Folket går närmare Gud och sen syndar de och går bort från Gud. Kommer närmare Gud, syndar och går bort från Gud. De har ett problem med synd. Men vi läser också om små hintar, kan man säga, om en frälsare som ska komma och frälsa sitt folk. Och den frälsaren som skulle komma kom för 2000 år sedan. Och det var Jesus. När Jesus föddes så gjorde han det just i Abrahams släktled. Och när Jesus kom så var han den välsignelse som lovades Abraham. David förut läste ju hela Efesierbrevet kapitel 2. Och det är en underbar text som förklarar det här. Efesierbrevet 2, den är uppdelad i två delar. Med ett problem och en lösning i båda delarna. Den första delen är vers 1-10. Och den talar om hur vi alla tidigare levde i överträdelser och synder och var olydnadens barn. Att vi alla var bland dem när vi levde, följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Så vi ser problemet här är vår synd. Och sen så ser vi att Kristus är lösningen på det problemet. Det står, men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande i Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och det är ju en välsignelse utan dess like. Vi levde i våra synder, men när vi ännu var syndare så gjordes Jesus till synd i vårt ställe. Och han dog den död som vi förtjänade. Och genom det här så har vi gjorts levande i Kristus. Men det finns en annan del som är mer kopplat till första Mosebok och den texten vi läser i kapitel 2 i Efesierbrevet. Och jag kommer ihåg första gången jag studerade Bibeln ordentligt själv. Utan för mycket hjälp av andra så gjorde jag det i Efesierbrevet. Och jag satt och strök under ord och försökte titta på texten och observera vad det stod. Och helt plötsligt så slog det mig att den här andra delen av Efesierbrevet 2 var viktig. Liksom. Här ligger en välsignelse som jag inte hade uppfattat som viktig förut. För här ser vi ett problem för oss igen. Det står så här. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löften. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Vi var utan hopp i världen. Och när jag såg den sanningen så bröt jag ihop lite grann. För när jag tänkte på min synd så tänkte jag att som rent teoretiskt så skulle jag ju kunna vara bra nog för Gud. Jag var ju naturligtvis naiv på den tiden. Eftersom nu så känner jag mig själv och jag känner skriften bättre. Och jag vet att min synd är ett extremt problem som jag inte kan överkomma själv. Men det faktum att det inte fanns något hopp för mig för att jag var utestängd från medborgarskapet i Israel. Det hade inte jag förstått förut. För jag är ju inte en av avkomlingarna till Abraham. De flesta av oss är inte en av avkomlarna till Abraham. Jag är ju en avkomling av alla de andra folken som spreds vid Babel. För mig fanns inget hopp. Jag var inte del av det utvalda folket. Men genom Jesus kommer lösningen på det problemet också. Det står, men nu, genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så i vår text i första Mosebok så sprids folken och lämnas åt sig själva. Men så utväljer Gud Abraham genom vilket han ska välsigna alla de här spridda folken igen. Och återigen dra dem till sig och göra dem till ett. Inte enade i uppror mot Gud, utan enade i sig själv, i Kristus. Det var Guds syfte med att utvälja Abraham. För att den plan som skulle genomföras när tiden var inne var att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. För här är inte nu längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt i alla. Det är ju den stora hemligheten som Johnny har predikat om. Bara nu de senaste två predikningarna, senast i söndags. Och det känns som att vi har lyckats synka oss väldigt bra i våra serier, även om vi inte har planerat överhuvudtaget. Det känns som att Herren som bygger sin egen församling, han synkar oss som han vill att vi ska synkas. Så Abraham utvaldes för Guds syften. Och jag tror att det gäller oss också. Du och jag som tillhör honom har utvalts för de goda verk som han har förberett för oss. Läste ju David förut i Efesierbrevet 2. Så låt oss se oss själva som det. Precis som Abraham utvaldes ur en gudlös värld full av avgudar för att välsigna världen runt omkring honom. Så utvaldes du och jag ur denna gudlösa värld för att välsigna folket runt oss genom Kristus. Det var punkt 2. Utvald av Gud för Guds syften. Punkt 3 är kort och jag har kallat den små steg i Guds stora plan. Så Abraham blev kallad och så står det: Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. I Nya testamentet så finns det i Hebreerbrevet kapitel 11 en lista av trons hjältar. Och en av de här hjältarna i tron är Abraham. Och Nya testamentet talar jättemycket om Abrahams tro, att han hade stark tro. Och det står att han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Abraham, han var en trons man. Han var en förebild för oss. Men vet ni vad det står i Hebreerbrevet att han gjorde som förtjänade den här bemärkelsen? Jo, det står att han flyttade. Gud kallade honom att dra sig ur sitt land och han gick. Det kanske inte verkar så jättestort, men efter att ha varit på British Museum och sett de här rikedomarna som fanns i Ur så kan man nog tänka sig att det var annorlunda. Och han lämnade en bror där också, han lämnade sin familj. Det kostade nog honom en hel del. Men han tog ändå det första steget. Abraham, han visste inte hur Gud skulle uppfylla sina löften eller när han skulle uppfylla sina löften, men han litade på Gud och han tog ett steg i lydnad av det han faktiskt visste. Gud hade talat om honom, gör så här, och han gjorde så. Och jag tänker, om du är här idag och du inte vet vad det innebär att vara utvald av Gud, om du är här idag och inte har gjorts levande i Kristus, om du är här idag utan hopp och utan Gud i världen, då vill jag säga att Gud kallar dig idag att omvända dig från dina synder och följa honom. Det finns förlåtelse i Kristi kors. Och du kan bli del av Guds välsignade folk utan att vara del av Abrahams familj. Han kallar dig att dra ut ur den här världen och ta ett första steg i tro. Är det inte dags att göra det nu? Och för dig som är här och är underbart frälst redan. Herren kallar dig att lyssna till hans ord och lyda dem. Du kanske tänker att du inte riktigt vet vad Gud vill med ditt liv. Vad är Guds plan för mitt liv om 20 år? Nej, du kanske inte vet det. Precis som Abraham inte visste. Men Abraham visste en sak han skulle göra. Ta ett steg och gå. Det är samma med oss. Gud har satt saker till oss. Nu gäller det att vi går. Vi vill att Gud ska tala till oss. Jag skulle vilja citera en man som heter Justin Peters. Han sa en gång så här: om du vill att Gud ska tala med dig, läs Bibeln. Och om du vill att Gud ska tala till dig med en hörbar röst, läs Bibeln högt. För det är när du läser hans ord, när du ser vad han vill att vi ska göra, som du kan lyda det han säger. Och då kanske han leder dig in i sin plan. Eller då kommer han att leda dig in i sin plan som han har planerat för dig. Det du behöver veta, det har han sagt. Nu är det för oss att ta ett första steg i lydnad för det. Och du vet, när vi läser i Hebreerbrevet om varför Abraham lydde, så står det så här: för han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Abraham, han tog ett första steg för att han hade ett hopp om framtiden. En bild för ögonen om en upprättad värld, en Guds stad. Och jag tror att det skulle passa för oss att avsluta idag med en framtidsvision som slår det mesta. Ett hopp som vi kan fästa våra ögon på när vi tar våra steg i tro. Uppenbarelseboken 7:9-12. Det står så här: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk, av alla stammar, alla länder och alla språk. De stod inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Det är ett framtidshopp vi kan ha för våra ögon när vi börjar ta små steg i Guds stora plan. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig för att du talar till oss, att du leder oss till dig själv ur denna Guds frånvända värld. Vi tackar dig, Herre, för att vi genom din död på korset kan få förlåtelse för våra synder. Att vi kan komma in för dig och i tro räknas som rättfärdiga. Vi tackar dig för att Kristus tog våra synder på sig och gav sin egen rättfärdighet till oss. Så att vi kan ikläda oss Kristi rättfärdighet och räknas som rättfärdiga inför dig. Och Herre, vi tackar dig för att vi som en gång var långt borta, som inte tillhörde ditt folk, som inte hade dina löften, genom Kristus har blivit tagna in i din familj igen. Vi tackar dig att vi kan bli välsignade genom Abrahams första steg i tro. Herre, led oss att ha dig och vårt framtidshopp om att få stå inför dig med alla nationer, alla folk, alla stammar och lovsjunga ditt namn. Hjälp oss att ta steg i tro. Hjälp oss att lyda och hjälp oss att gå med dig. Herre, tack för din församling där vi kan slipa varandra, där vi kan pusha varandra att ta de här stegen i tro. Herre, bygg din församling. Gör ditt namn stort. Välsigna den här gruppen som sitter här, inte för vårt namn skull utan för ditt namns skull. Herre, välsigna ditt namn genom oss i denna staden, i Jesu namn. Amen.